Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nå det lyd I alle fall, ja. Dette her litt problem. Den har stått på lading I hele natt. Funket litt til å begynne med, men så stod det low battery på den andre. Så da kollapset det. Det sånn som ikke skal skje, men den tekniske oppfølgningen av alt her, det ikke helt som det skal alltid. Så husk på det, hvis du ikke hører lyd I høytaleren, så si til slik at den eventuelt kommer for. Det har både ikke vært lyd på streamingen og ikke lyd på opptaket første timen, dessverre. Ok, nå var ikke det det farligste denne gangen her, for prosjektplaner som vi pratet om forrige time, det skal ikke noe mer inn I våre prosjekt nå. Kan si ifra om det ikke høres lenger, for det stod low battery på den andre her også. Den prosjektplanen, noen som spurte her, den skal det ikke skrive om igjen, og den skal ikke være en del av rapporten som det leverer inn. Slik at det det gjorde nå og har levert inn mange av dere, det bare en helt kort beskrivning, hvilket tema det og melde seg på gruppe og få en kort beskrivning, slik at vi har oversikt over dette, og vi får begynne å organisere hvem som skal presentere når. Ta med dere dette her med prosjektplan for videre. Det enormt viktig. Nå, den som ikke var her og ikke fikk lyden, det såpass mange stikkord I PowerPoint-presentasjon at det går an å få ganske bra utbytte likevel. Og hvis en søker litt på nettet og sånn, så finnes det ganske mye informasjon om dette her. En sak før vi går løs på referanser som jeg har glemt av, det med referansegruppe. Det for kvalitetsoppfølging av faga. Det har vært borte det I andre fag, mistenker jeg. Jeg vil gjerne ha minst en person fra hver, både elektromaskin og fornybar energi, som da kan være med I en referansegruppe. Referansegruppen det et tilbud til deres studenter, egentlig om å være med og ha synspunkter på faga og opplegget, slik at vi kan hjelpe til å forbedre og få klarhet I dette. Så tenk på det. Jeg vil gjerne ha tre navn. Hvor mye det gjør ut av dette her, det opp til dere studenter. Men vi lærere forpliktet til å kjøre I gang og se og få I gang dette her. Om det ikke vil, så det en annen sak. Men det bra for alle parter om vi får til dette her. Ok. Da skal vi kjøre løs på referanser. Det finnes to ulike system, Harvard-systemet og Vancouver-systemet. Da finnes det også flere varianter av dette her og sånn. Vi har sagt nå at det for vel I prinsippet var det bruk av disse to hovedsystemene, dog sier I det at elektrostudenter de skal bruke Vancouver-systemet. For innom elektro, så altså profesjonell elektroakademisk, der Vancouver-systemet så enerådende at det anbefaler absolutt på det sterkeste å bruke I alle sammenhenger, og for rapporten her så skal det bruke det slik at det blir vant med det. Men Harvard-systemet, det kanskje det mest utbredte I totalt av disse systemene. Det et forfatterårssystem, der en I selve teksten oppgjør da I parentes forfatternavnet etternavn og årstall for å identifisere hvilken referanse det Og I referanselisto så listes disse her alfabetisk med alle detaljer da. Vancouver-systemet et nummersystem der en I teksten I selve rapporten bare skriver et siffer, et nummer, Och så listas alla referensen i kronologisk räckefölje i referenslistan. Då finns det lite olika måter och subkulturer i detta här. Slik att det viktiga det är att vara helt konsekvent. Vär du en stil och en måte att göra det på och alltså gör det för alla referenser. Slik att allt är genomfört. Också det med referenser och litteraturförtegnelse och biografi. Igen, vad dessa här begreppen betyder. En biografi är, ja, det kan vara en översikt över litteratur som du inte nödvändigtvis har brukt direkt. Så det ska vi inte ha. En referenseliste, det är en lista bara över dig, kilden som du explicit har hänvist till, refererat till i texten. Och det är det som är det vanliga. Om vi tar Harvard-stilen grundläggande här, det ser nå på dessa här Vico-siden, där står det mycket mer detaljer. Så först av Harvard-stilen här, för exempel Stene 1999 sida 125 definierar det och citerar slik, och så kommer citat. Detta här är nog ett citat, då har vi citattecken och vi refererar explicit till vilken sida i boka detta här är. Nu står det här bara årstal och sida i parentes. En del skriver också nå hela efternamnet i parentes där. Visst det är flera författare, så står det här, då kommer citatet först. Ja, och nå, detta här kan uttryckas på forskjellig måte, liksom här begynner då med författarnamnet och så Stene och så referensen och så kommer det citatet efterpå. En kan också ha citatet först och så kommer referensen efterpå. Här ser det nå efternamnet och årstalet och sidnummer är satt i parentes. Detta här, måten att göra det på, är bra för att där ser du ett författarnamn, du ser ett årstal, du kan direkt ha en förmening om och en vilken referens är detta, vilken bok är det, vilken författare, vad är det? Har en Vancouver-system och det står bara ett tal, ett siffer, ja, då är det mycket vanskligare att liksom ha detta här känslan och förståelsen, ja, vilken referens är det, då måste du slå upp i referenslistan för att se. Så det har sina fördelar och ulempe. Men nummersystemet, om det står bara ett nummer, det är mer kompakt, det tar mindre plats. Så det är i vissa sammanhang är det viktigt. Så här ser du nå olika måter att skriva i själva texten på. Och när det gäller citater så finns det lite olika måter att göra detta här på. Vanliga då citattecken, när det är korta citat. Om det är långa citat så brukar det ofta stå som så här, med eget litet inryck. Kommer tillbaka till detta är bruk av Word och lite sånt nästa gång. Litet inryck och eget avsnitt liksom för hela citatet. Men det ska gå klart fram här. Det viktiga här är nog att det går klart fram här entydigt vad som är orätt citat ifrån det i dokars rapport. När vi refererar så är det inte bara citat en refererar. Mest vanliga är det att den då ger en kort sammanfattning av vad andra har sagt eller gjort och så ger en referat till vilken artikel eller vilken bok detta här är ifrån. Är det en liten artikel så är det vanligt att referera bara till hela artikeln. Är det en stor bok, ja, då spörsmålet, jag ska en referera till en bok och kapitel i boka. Eller ska han referera så nöjaktigt som till sida eller underkapitel? Ja, det är alltid en värderingssak som den som skriver får göra. Men regeln är det citat, då ska det vara sidahänvisning. Klick att det är lätt att kunna finna. Själva referenselistan. När en då ser på böcker, jag har lite olika detaljer allt efter om det är en artikel, om det är en bok, så kallad antologi eller om det är webbsidor. Klassisk har de en bok, så skriver man alltid ett namn först, eventuellt det initiala, årstalet, titel, och här är Harvard-stilen så står titeln i kursiv, eventuellt utgave, sted och utgiver. Det med sted står här ska vara, men det är inte alltid så lätt att finna. Det är inte alltid det står. Det är ofta utelat i många sammanhang. Men klassisk så ska det vara med. Ett exempel här är nå då ett namn och så två initialer för förnamn och så andra författare och så årstalet den är gitt ut. Och så står det andra utgave Trondheim Tapir Akademisk Forlag. Det är då universitetsforlaget för Trondheim där. Andra här då Stene, detta här vetenskaplig författarskap, hur den lyckas med skriftliga studentuppgifter, det var den boken som stod som litteratur tidigare, den är inte att få längre, nu får den brukt. Så nu är det då en annan som annan bok som är satt upp. Antologi kallar en det om det är en bok med flera olika författare. Där ja, det får läsa detaljen i detta här själv, det är ingen idé att det står här och läsa alla detaljerna här. Se i på webben på dessa Vico sidan, där står det massa detaljer i detta här. Och här är det nog sånt att värde det en till, värde Harvard-stilen, så bör det säga följ det principet och inte säga finna på deras egen system. Och så vara konsekvent för alla så att de gör det på rätt måte. Det ser också här, det som viktigt i Harvard-stilen, så har en inryck på andra och efterföljande linje. Första linjen börjar här ute och så har en då inryck. Detta kommer vi tillbaka till när det gäller bruken av Word och titeln i kursiv då. Tidskriftartikel. Där är det då lite annan information, mycket detsamma, efternamn, initialer, årstal, titel. Så kom då titel på artikeln och titel på tidskriften. Och tidskrift, där har ofta då volym eller nummer, eventuellt årstal och månad. Och så vilka sidor i tidskriften denna artikeln står. Och ett exempel här då efterpå. Där då tidskriften kommer här. Och så volymen, det är alltså årgång 36. Det är lite olika måter att uttrycka detta här på. När det står på en måten här så är det vanligtvis, ja, det är 36 år sedan tidskriften begynte, så det är liksom volym nummer 36 och det tredje på det tidskriften på det året. Och så sidetalet. Ja, det vill säga inte mer detaljer här. Avhandling. Så årstalet står här. Universitet i Bergen för det exemplet här. Ja. Offentlig information. Det kan ja, det är lite vanskligt att säga exakt vad det står. Det huvudpoängen här är självsagt att i den här listan ska det vara full information så att läsaren kan finna exakt vilket tidskrift, vilket bok eller var det nu har deras information ifrån. Antingen det är ett citat eller ett mer generell referens. Webbsidor är ett lite problem, där har det varit lite olika meningar om hur det bör göras. Det att bara skriva webbadressen, det är lite kort. Finns det författare och årstal och en titel, så ska det stå. Tillgängligt från webbadressen och så dato då det har det har besökt SIO. Igen här nu, när det gäller riktiga tidskrifter så har det nog de flesta säger sin databas där slik att det är tillgängligt på webben. Och ja, biblioteket har då köpt in dessa här databasen så att vi kan gå dit och leta i dessa databasen. Då kan vi få en webbadresse till den artikeln. Men när det är riktig tidskrift som då har sitt arkiv på webben i stan för i papperformat för, då anbefaller jag att bruka vanlig bok eller artikeldetaljer på detta här och så eventuellt då ha webbadress, men egentligen inte det nödvändigt, för söker du på detta här i Google Scholar för exempel, ja men då kommer du direkt till den artikeln, lika att det inte är nödvändigt att ha webbadressen då. Okej. Vancouver-systemet. Det är då detta nummersystemet. När det gäller korta alltså citat så är det på samma måten. Korta citat är med hermetegn. Långa citat då tar den detta här med inryck och eget avsnitt. Och i texten så skriver den då parentes numret på referensen och sidetalet, siden som citatet hämtar från. Här är det nog då brukt vanlig parentes. Ja, du ser här olika måter att göra det på, att flätta referensen in i texten kan göras på lite forskjellige måter. Ofta så står det här till slut i det mest vanliga att då citera eller skriva kort vad innehållet är och så kommer då referensen. Men inom elektro så är det vanligt här att bruka hakaparentesa, klammeparentesa i stan för vanliga parentesa. Inom elektro så har vi då ofta ligningar. Och för ligningar och ligningsnummer så brukar en vanlig parentesa. Och så brukar en då hakaparentesa, klammeparentesa för referenser. Då är det enkelt och entydigt att se vad som är vad. Så i alla fall för elektro så anbefaler jag detta där. Det på maskin och förnybar energi, det får höra med dokers respektive programansvarige och fagansvarige vad som är mest brukt, vad som de anbefaler doker att bruka. Ja, se detaljer i på dessa vikosiden. Ja, det står egentligen på förrige. Detta här, numret skrift direkt, ett citat eller ett det du har kommenterat. Så tänk på när du läser böcker och artiklar och lite sånt med referenser, hvordan är detta här flätta in i texten? Och hvordan är det gjort? Det kan göras på lite forskjellige måter, formuleras alltså sättningsmässigt lite forskjellig. Så tänk på det när du ser andra hvordan dette her er gjort. Og alltid dette her, første og det viktigste argumentet, det er at det skal være enkelt å forstå for leseren. Det skal ikke være tvil for leseren om hva det mener med referansen, hva det skriver som liksom det refererer til, som mener med dette her og disse tankene, og dette her innholdet, det har jeg tatt ifra den referansen. Också om du nu hänvisar och refererar till ett verk mer än en gång så brukar vi här samma nummer för den referensen. Så referensen nummer 1, den första för exempel, den kan komma flera gånger i rapporten. Inte något nytt nummer för nästa gång samma referensen brukas. också så numreras de i den räckefölje som de uppträder i texten. Enkelt, jag vill gärna ha någon slags logisk räckefölje som de synes liksom temamässigt eller innehållsmässigt. Men det ska det inte vara. Den första referensen du möter på i texta i inledningen, det är referens nummer 1. Den andra referensen, ja men det är nummer 2 och nummer 3 och så vidare. Och så kommer det då kronologiskt i referenslistan. Ja, själva referenslistan, den börjar alltid på ny sida. Det gäller också Harvard-systemet. Forskjell här mot Harvard, ser du att här har en inte något inryck på andra och tredje linje. Här är alla likt. Och som sagt, här finns det nog flera olika kulturer. Det är skriven då bara en punktum, men på elektro så vill den då bruka hakaparentes också här. Hakaparentes brukar en i texten och gör exakt det samma här, så det är lätt att identifiera. Den skulle kunna bruka vanlig parentes också, eller så utan parentes som här. Visst en ser ett, så finns det lite forskjellige måter att göra det på, så ser nederst på den sidan här. Men det så här är så lite brukt, superscript eller då en kombination med haka parentes och sånt. Det är mindre vanligt, så det anbefaler jag inte att bruka. Det med referenser och fot som fotnota ser jag i en del andra sammanhang, mer icke-tekniska sammanhang. Det brukar vi inte i en teknisk rapport. Där är det så att det är standard att vi har den referenslista till slut efter konklusion. Så det igen här nu, varför har vi olika stilar och olika system? Jo, det är egentligen för att kommunicera bäst möjligt. Detta här kan självklart göras på lite olika måter. Det är därför det finns olika kulturer runt om. Men om du vill kommunicera med bra med någon inom ditt eget fagområde, jo, då brukar du den norm, den mal som är vanlig inom ditt fagområde. Då kommunicerar du bäst. Och är ändå vant till att i tekniska rapporter och i tidskrifter och allt sånt så kommer referenslistor till slut. Ja, men då kommunicerar du bäst om du har den där. Ja, lite detaljer här då. Det gäller bok. Samma princip här innehåller egentligen i referenslistor. Etternamn, initiala, titeln. Här ser ni att titeln står icke i kursiv. Så det är då en forskjell. Och som sagt, icke något inryck. Ja, antologi där om det är flera författare. Tidskrift, artikel, det samma. Här. Var lite uppmärksam på och se en del tidskrifter som då finns på webben och fri tillgång till, och som har lite sån kryptisk, ja, kolla in det för måta att ange exakt vilken artikel det är. Detta här är inte alltid lika enkelt att få på plats. Dog som hon från biblioteket kommenterade här, brukar en EndNote eller något annat referenshanteringssystem, så ska dessa saken här kunna ske mycket automatiskt, där den sig får rätt format på olika referenser direkt och släpp och eller så är det nog en god idé här är att se om du finner en skicklig vetenskaplig artikel med en referenslista. Se hur det är gjort i den referenslistan. Så om du säger klippa den och så måten du gör det på, då har det ett bra utgångspunkt. Konferensartikler, ja, vi sier ingenting om alle disse detaljene, det får det se selv. Offentlig informasjon og websider. Som sagt, det med websider er litt ulike. For min del kan jeg si, jeg synes ikke det, at hakeparentes og internett synes jeg for min del er unødvendig å ha med. Tilgjengelig fra webadressen, selvsagt. Dato. Her står det nå på disse Vico-siden der at ja, sted ska stå för internet, utgivare, utgivelsesdato, alltså uppdaterat dato och citerat dato. Citerat dato, det skall vara med. Alla dessa andra saker här som står, det är kanske inte möjligt att finna. Så i sådana sammanhang så får det vara lite pragmatiske. Tänk på detta här, det viktigaste är att läsaren ska finna den information som det alltså den artikeln är. Det ska vara entydigt och att det gör det på samma måten för alla referenser så långt som möjligt. Men alltså finns det en författare, finns det en titel så brukar han det och är det viktig information är det viktigt nå med säg när SEO är upprättad eller när den är uppdaterad. Det kan vara viktigt i många sammanhang hur gammal är den här informationen? Har den ett bok eller en tidskriftsartikel? Ja, men då har vi ett årstal så vi vet hur gammal den är. Är det en webbsida? Ja, men då är det inte så lätt att se kanske, men det kan vara viktig information. Hur gammal denna här är. Ja, och så kommenterat var lite det här i stad. Många artiklar, tidskrifter och konferenser nå, de ligger nå på webben på internet. Men då är det bäst att bruka vanlig format för det så här, för det att det är nå då säg arkiv som ligger på webben. Dessa sidor de blir inte förändrade. Där är det artikeln eller publikation som exakt som den var gjort på konferensen eller artikeln. Så det är inte webbsidor som förändras. Också sa det om information finns flera platser, tänk på att bruka den mest pålitliga. Det är så mest säg vetenskaplig referensen. Bruk Google Scholar och Oria som första ingångsport och då sök hjälp på biblioteket för det som är avancerade databaser. Och så har vi då det som har nämnt för att hantera detta här så kan det vara nyttigt och allerede nå börja och se på det med EndNote som är det som är mest brukt här i vår sammanhang. Det ligger på NTNUs sidor och kan brukas. Det är liksom förberett för oss att bruka. Det är bra på den måten att visst det nå skriv mycket så har du får ett bibliotek, eget bibliotek. Alla de referensen de har brukt tidigare, det blir då liggande i en liten lokal databas på dockers sin maskin så att det enkelt kan brukas i andra dokument. Ofta så vill en damen skriva flera artiklar, flera rapporter så vill den ha bruk för de samma referensen i många sammanhang. Eller så är det självsagt det enklaste nå för i begynnelsen dessa små rapporten som det gör, det hanterar referensen manuellt. Det är inte mer än att det går bra. Okej, då har vi lite tid igen. Det var sist på den. Då tror jag vi nå fortsatt med att se på Word. Vi har nog färdig med det viktiga som det med referenser. Så det är en av de viktiga sakerna som det må få ordning på. Det ska vara rätt i rapporten. Det. Ja. Når det gjelder ulike referansehåndteringsstiler, så sier det vel Harvard eller Vancouver. Det ja. Hvis noen protesterer mot dette her, da vil jeg gjerne at det tar kontakt med fagansvarlig eller studieprogramansvarlig for maskin fornybar energi, og hvis de mener noe annet, at det argument for at å bruke noe annet i deres kultur, ok, da kjøper jeg den. Men da vil jeg gjerne ha det. Ellers så det så Harvard-systemet da, som det mest utbredte, men innom elektro så det Vancouver. Bra. Da skal vi se litt på bruken av Word her først. Nå, dette her, ja, denne PDF-en ligger ikke ute enda, den får jeg legge ut et bo. Vi fortsetter som sagt dette her neste gang, og jeg satte på å avslutte disse her forelesningene neste onsdag, og så det blir eget arbeid videre. Bruken av Word, mange av dere kan sikkert dette her en del av det fra før, men jeg tror det kan være en del nyttige tips for flere av dere. Oftest så bruker vi disse programmer, liksom vi lærer oss litt underveis det vi har bruk for, og så tenker vi kanskje ikke så mye på exakt hva vi gjør eller hvordan vi gjør og alt dette her. Word også et av disse her store programmer. Det finnes nesten uendelig, altså det finnes så mange mulige måter å formatere på og stille inn. Så det nesten umulig å holde ordning og oversikt over alt dette der. Som sagt, vi lærer oss visse saker, og så bruker vi det. Lær dere å bruke help, slik at dere kan søke informasjon, altså hjelp om ulike saker i Word. Det finnes bra i Word. Også selvsagt vet, altså googler det på dette her, så får det ofte da informasjon om dette. For eksempel her, det å automatisk kunne sette inn en innholdsfortegnelse. Ja, her har du da først Word Help her, får det Add the Table of Content, og så får du da detaljer videre i dette. Også her nå, det var det mest engelsk Word 2013. Visse detaljer kan skille fra versjon til versjon av Word, selvsagt. Men det får jeg klarer å se dette her. Her først en liten oversikt over en del. Det kan være nyttig nå til å teste dere selv. Les denne lista. Prøv å gjennomføre dette her. Egentlig skulle det ha gjort dette her før vi begynte å prate om det, vet du, slik at det fikk en det der. Eller da som etterpåarbeid. Gå gjennom dette her og prøv å gjøre et sånt dokument slik at det ser hva disse her sakerne betyr. Punkter før og etter og alt dette som en kanskje ikke er så entydig. Men la vi se på dette her. Jeg legger ut denne her PDF-en senere da. Vi har denne ribbon her oppe på page layout. Ja, nå bruker jeg det engelske begrepet her. Det finnes da norske versjoner av dette her også, men det klarer det å finne ut av. Der har vi da en del oversikt. Det første her margins, marginaler. Standard marginaler som kommer her, det da 2,54 centimeter på alle sider. Det en av disse viktige. Da har vi orientering av papiret, størrelse. Ofte så det behov for å forandre fra letter, som da det amerikanske formatet, og til A4-format. Det ofte det noe som mange glemmer til, og så blir det problem når en skal skrive ut, fordi det passer ikke med papirformat og sånn. Så det kan være en sånn lite tips å tenke på. Kolonne her. En viktig sak her som en kanskje ikke vet om det hyphenation, altså orddeling. Her kan du velge om du vil ha automatisk deling av ord. Og hvordan det skal gjøres litt detaljer der, det viktig om du har kolonner, flere kolonner, relativt smale, og du har lange ord. For kolonnen der da jevne marginaler på begge sider, da må en ha automatisk deling av ord, enn så blir det seende merkelig ut i mange sammenhenger. Også om du har rett høyre marginal, ofte så har en rett venstre marginal, og så blir da høyre marginalen varierende. Om du velger rett høyre marginal, da er det bra å ha denne her orddelingen, slik at den å fylle ut så avstanden mellom ordene blir bedre. Har du lange ord, som sagt, så kan det bli en litt merkelig i visse sammenhenger. En av de viktige sakene, det dette her tegnene, formateringstegnene. Trykker du på det, da kommer det fram alle disse her kontrolltegnene, der du har linjeskift, som det her tegnet. Du ser alle tabulatorer. Du ser alle mellomslag som et lite punkt. Og du ser hva du har gjort. Om du tar et dokument fra noen som ikke har vært dette her og slår på den der, da ser du av og til at ja, av og til har jeg brukt tabulator, av og til har jeg brukt bare mellomslag, av og til innrykk og sånn, for å plassere teksten på rett måte. Det et vilt kaos. Så hvis du ikke vant med det, så slå på den her, da ser du. Når det gjelder tabulatorer, så har vi et viktig symbol her til venstre, der velger en type av tabulator. Og det mest vanlige, altså det standard, det da venstrestilt tabulator. Du stiller den, du her, og så klikker du med muset her på den du skal, der du vil ha tabulatoren. Eller så ligger det da default tabulatorverdier utover også. Da får du en venstrestilt. Det betyr at teksten begynner der tabulatoren står. Så kan du klikke en gang til på der borte. Da kan du få midtstilt tabulator. Det betyr at teksten blir stående midt på der som du setter tabulatoren. Eller da meget anvendbart nyttig i mange sammenhenger, det å ha høyrestilt tabulator. Også det velger du her borte. Man klikker flere ganger her borte. Da får du teksten høyrestilt mot. Dette her også da meget nyttig, en innholdsfortegnelse når det gjelder sidenummer, at du da får eneren over en andre, også titallet til venstre, slik at dette her ser fint ut. Også det du kan velge å stille på eller av, slik at du ser grammatikkontroll og stavingskontroll. Bruk grammatikk og stavingskontroll. Word nå, det begynner å bli ganske bra. På engelsk hadde det vært meget bra ganske lenge, og begynner å bli ganske bra også på norsk. Så det skal være helt unødvendig i dag å ha en masse stavefeil i et dokument. Skal være helt unødvendig. Da har ikke det gjort jobben deres, for å si det sånt. Da behøver en litt kunnskap om dette her, fordi at denne stavningskontrollen og grammatikken er ikke fullkommen, og det som har problemet i skandinaviske språk, det det med sammensatte ord, som da ofte ikke står i ordlista. Og da får du rødt krøllstrek, og så deler en opp ordet. Ja, da forsvinner krøllstreket, for disse to ordene, de er ok, separat. Men på norsk så må vi kunne litt språk, slik at vi forstår, og dette der med sammensatte ord, som da kan ha helt annen betydelse om du har ett sammensatt ord, eller om du har to forskjellige ord. Så det enormt viktig. For min del så bruker jeg av og til bindestrek. For har du, får du lange sammensatte ord, så blir det tunglest og litt vanskelig å oppfatte uten videre hvor det Så da bruker jeg av og til å sette et bindestrek imellom slik at det skal være lettlest og samtidig da bli rett. Tenk på det, visse sammenhenger. Prat med hverandre, altså eksempel på dette at et sammensatt ord ikke betyr det samme som ordet separat. Ja. Klokka går litt fort her. Jeg har en avtale klokka 10, så vi tror vi avslutter litt tidligere. Her ikke noe naturlig plass å avslutte på. Jeg skal komme tilbake til dette her, det med punkter før og etterpå. Det viktige saker som vi kan strukturere. Dette her, det tar litt lengre tid, så jeg tror vi stopper der. Og skal jeg legge ut den her fila, slik at jeg kan se på den litt på forhånd også. Og så prøver vi å avslutte, som sagt, det tar det kort og konsist neste gang, slik at vi får avslutte. Ok, takk for i dag.
Disse individuelle refleksjonene og sånt. Nå har det gått mange uker, du har ikke sagt ifra før, at det her, det sånn, skal, sånn kan du ikke gjøre det. Da blir det problem. Men jeg kom på veiledningstimen B110.